Ja, hej! Jag heter Elsa.
Jag heter Filippa.
Ja. Och vi ska nu bjuda upp lite gäster här på scenen. Så ska vi prata med dem kring det här temat som är på gudstjänsten i Johannes 3:16. Så vi välkomnar dem upp! Just det. Det är varsågod och sitt.
Vill du ha mikrofon? Vänta, jag måste sätta.
Ja, kan ni bara presentera er för dem som inte vet vilka ni är?
Paula heter jag.
Daniel heter jag, är 44 år ung.
Sigrid, jag tänker inte prata om ålder. Ja, vikten kan jag säga. 73.
Vi är lite nyfikna. Vad gör ni när ni inte är i kyrkan?
Kan inte du alltid börja? Jag jobbar som elektriker till mesta del. Så att det är väl typ det jag håller på med. Jag springer ut i gårdar och stugor och drar lite kablar, gör lite kortslutningar, gör bin och smäll ibland. Och sen har jag himla trevligt med kunderna. Mm.
Jag funderar på dagarna hur man kan lära sig saker genom att leka. Jag är förskollärare. Och sen har jag kommit på att jag är väldigt intresserad av keramik också. Men det jobbar jag inte med, men det tycker jag är kul att hålla på med. Mm.
Sigrid?
Ja, jag jobbar på vårdcentralen, Ludvika vårdcentral. Ludvika Grängesbergs vårdcentral, uppe på lasarettet. Jobbar som arbetsterapeut. Ja, en sån gör, jobbar mycket med händer och med struktur, kan jag säga. Med minne. Minnesutredningar gör.
Paula, skulle du vilja berätta hur länge du har varit kristen och hur du kom till tro?
Ja, jag kan be om ursäkt för min röst också, men jag är lite så här hes. Men mina föräldrar är kristna. Så att när jag var barn så blev tro naturligt för mig. Och jag vet att jag som barn tyckte att Gud var liksom, han var en vän till mig och att vi var väldigt, det var naturligt för mig att be, och ibland så var jag ute ensam i skogen för att vara med Gud helt enkelt. Sen i övre tonåren så tyckte jag att då fick jag ganska mycket tvivel och tänkte att nej, men det här med Gud, det är för bra för att vara sant. Om Gud finns, och jag tänkte ju att Gud, det var inte så att jag tvivlade på Gud direkt, men jag tvivlade på att Gud skulle kunna ha var för mig på något sätt, att det är lite för bra för att stämma. Och då vände jag mig faktiskt till Gud med den frågan och liksom tänkte, Gud, jag kan faktiskt inte tro på dig. Du får ge mig en tro. Och någonstans tänkte jag väl att ja, men Gud kommer bara servera mig en tro då. Att en vacker dag så vaknar jag och så har jag en tro. Men det var inte så det funkade riktigt, utan jag fick liksom söka honom. Och i mitt sökande efter honom så upptäckte jag att jag har ju en tro på honom, att det bar. Och det har burit.
Ja. Daniel och Sigrid, vill ni berätta?
Yes, jag är också uppvuxen i ett kristet hem. Mina föräldrar var väldigt engagerade i en liten pingstförsamling i Söderberke. Så att vi var i kyrkan typ minst 4 gånger i veckan typ. Så att det var ganska tjatigt mellanåt, men man fick vara med och spela lite trummor där. Jag hade ett litet leksakssätt som jag spelade på nyårsafton när jag var, jag tror jag var 4 år. Sen fick jag mena riktiga trummor när jag var 5. Så att, sen var jag väl, strulade jag till det lite grann i min tonårstid, kan man väl säga. Så att det var liksom bara kompisar och gänget som drog där. Så att då var jag just ingen aktiv alls i kyrkan. Men sen Sen höll det på att strula till sig rejält. Så att, och då tänkte jag till lite grann med det lilla förstånd jag hade ändå. Så att då vände jag väl helt istället. Så att, då blev jag hänga mycket här i Korskyrkan tillsammans med vänner som jag kände här istället. Då. Och ja, Pingst och Kors höll mycket ihop då, ungdomarna. Så att vi var ett sånt gäng då. Så att där någonstans bestämde jag mig på riktigt att det är det här som gäller för mig. Vi kan inte säga ett datum, men...
Jag är också uppvuxen i ett kristet hem. Sen så hade jag lite svårt att ta in regler överhuvudtaget, tror jag. Redan som barn. Men jag satte mig emot väldigt mycket. Men det var först... När jag var lite tonåren, när jag hade gått ut gymnasiet, tror jag hade gjort, så var det tonårsläger och mina bröder skulle med. Och jag, det var någon som hade bett mig följa med och jag var så här tveksam. Men nej, jag ville inte med, för jag hade ingen egen bandyklubba ens. Jag kunde inte åka med. Det var var väldigt mycket idrott. I kyrkliga sammanhanget där i Gävle där jag växte upp. Så åka iväg på tonårsläger utan bandyklubba, ja, det var ju värdelöst. Men jag kom iväg ändå och jag fick väl lyssna med lite nya öron, tror jag. Och det var inte någon jätteupplevelse, men jag bestämde mig, kan jag säga, att det här vill jag. Det här vill jag. Är det här sant? Ja, men då ska jag vara med. Så det har inte varit någon himla stormande känsloupplevelse eller så, utan det var ett beslut jag tog.
Mm. Jätteintressant att höra. Jag tänkte fråga, har ni något bibelord eller någon låsång eller någonting som har betytt väldigt mycket för er? Eller som har hängt med er? Så? Sigrid, kan du vet.
Och det här med lovsång, det är från tid till tid.
Ja.
Så en period så är det mycket en sång eller en, ja. Och sen så varierar den mycket. Så jag kan inte... Just nu är det Maria Gustin Bergströms här Väven. Det var Gunnel som tipsade mig om den när hennes mamma blev begravd. Och så sjöng, var det solo på den när min mamma också blev begravd. Så den lyssnar jag på många gånger om dagen just nu. För den är så fin. Bibelord.
Jag kan ta mitt emellan då? Eller?
Ja, gör det.
Ja. Och jag har ju Bibeln med mig.
Jag tar mitt emellan, mellan du slår.
Nej. Det är från Johannes Johannes evangeliet. Och jag tycker det här är så mäktigt. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Och så står det längre ner. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Och jag tänker liksom. När människor har mött Jesus. Så beskriver Johannes här nu. Att liksom. Han var full av nåd och sanning. Och jag tänker att. När vi möter honom så liksom. Han känner till allting om oss. Han vet sanningen om oss. Och så kommer han också med nåd. Det är en otrolig kombination. Och att Johannes Döparen liksom fick, när han fick syn på Jesus, så var liksom, det är han. Han är världens ljus. Det är mäktigt.
Och för mig är det här bibelordet när när folket släpar fram en kvinna som ska stenas. Och Jesus säger, ja, den av er som är utan synd, kasta första stenen. Och hur folk går därifrån. Det, ja. Och det handlar också om nåd. Att, ja, hon hade brutit äktenskapslöfte på något vis. Men Jesus såg henne.
Mm. Precis, och inte heller jag dömer dig. Du snodde mitt bibelord.
Tur att jag kom först.
Det är fantastiskt, inte heller jag dömer dig, säger han där. Ett bibelord till då, från Uppenbarelseboken 5 och 13. Det fastnar lätt där liksom i samband med lovsång då. Där liksom verkligen kan se oss stå och sjunga inför honom liksom framför tronen där. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hördes jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Ett grymt bibelord. Grymt bra, inte grymt.
Ja. Vill du fortsätta?
Om vi öppnar våran tro i vardagen. Jag är väl det i alla fall. Det är inte så att jag springer runt och slår kunderna med Bibeln i huvudet på något vis. Men jag har hela tiden varit ganska öppen med det. Jag kommer ihåg första gången jag gick i femman. Då hade vi sådana här fria aktiviteter. Typ man fick ta med sig, vi skulle ta med oss varsin låt och alla i klassen. Då skulle man spela upp den och... Jag tog med mig en hårdrocksgrupp som heter Striper. Jesus, Jesus, King of Kings gick hela refrängen typ då. Så jag har nog alltid varit ganska öppen så liksom. Och det har känts enklast på något vis så att vara ärlig. Även om man har kanske blivit hånad ibland liksom och sådär. Men det ändå känns bäst på något vis då. Idag så är det väl mer att det är väldigt lätt till samtal om Gud. Man sitter och fikar med arbetskompisar och så, eller ute bland kunder och de frågar om man, från vi många kunder som är runt och de vet att jag spelar mycket och så här instrument och frågar om man spelar någonting nu då, men då är det mest i kyrkan så där, så är man igång så enkelt liksom. Jag är inte den som kan gå ut och dela ut pannkakor på stan, det skulle jag ha jättesvårt för faktiskt. Men det här vardagliga.
Jag berättade. Men sen säger jag inte alltid det kommer på tal. Så jag går inte heller och säger till folk på jobbet att vet du, jag är kristen. Det gör jag inte. Men när det kommer på tal, då är det ingenting jag... som jag smusslar med eller som jag inte vill säga eller så. Det är ganska självklart.
Ja, jag blir lite sugen på att fråga mina kollegor på måndag faktiskt vad de tycker. Tycker ni att jag är öppen med min tro? Jag tänker mig att de svarar att jag kanske är det, men jag är ganska tyst. Att jag inte... Jag svarar på frågor om man säger så. Jag kanske inte tar jättemycket initiativ, utan jag tänker att när tillfällena kommer så tar jag dem. Men ja.
Paula, du har redan berättat lite, men ni andra, finns det perioder i livet om man tvivlar på sin tro?
Jag har haft många perioder. Jag har haft jättemånga perioder och absolut så tvivel kommer och går om det ena och det andra, men samtidigt är det på något vis som man bygger en grund att man har bestämt sig att men det här jag tror på, och de stunder man vet i de stunderna man har haft när man Gud är så nära som det känns som man kan ta på han liksom, man vet att det är på riktigt liksom. Jag menar som en parallell liksom, jag kommer ihåg när jag och frun. Vi hade, eller vi var inte fru och man då. Vi var tillsammans, hade vi varit typ 6-7 månader. Och hon frågade mig om jag ville förlova mig med henne. Och då var det liksom hela tiden, tidigare så hade jag kunnat räkna ut det mesta. Men det här är rimligt, det här kommer att funka liksom. Och koppla in det där uttaget där till den centralen, så kommer det här fungera. Alltså ganska logiskt i mitt tänkande och sådär. Och så kommer hon och frågar en fråga som jag kunde inte svara på. Alltså, kommer vi kunna hänga ihop om 40 år? Alltså, för mig var det någon fråga, skulle vi vara förlovade eller förlova oss? Det var liksom lika med att vi skulle leva livet ut typ så. Och det har varit jättesvårt. Det är liksom, det är lite samma som där jag var tvungen till slut att bestämma mig att ja, men det är faktiskt det här jag vill. Det här jag vill köra på liksom. Och på det beslutet står ju vårt äktenskap och lika min tro på Gud. Och jag vet liksom, när det kommer dalar och det känns som, vad är du Gud någonstans? Så kan jag stå på det där beslutet liksom, och bara, det är som en brygga eller bro som bara går vidare till nästa bergstopp.
Mm. Sigrid, har du någonting att säga?
Nej.
Okej. Okay.
Jag kanske inte tvivlar direkt på att jag tror på att jag tror att det finns en gud. Men så kan jag tycka att det saker är konstigt eller att det, ja, jag förstår inte. Men det, jag har kvar tron. Men jag förstår inte allt.
Ja, men precis så är det för mig också. Precis som Evelina Gard sjunger i en lovsång, att som trosbekännelsen heter den. Och hon rabblar upp det här att man, jag kan inte förstå allting, det är så mycket som jag inte förstår, men jag väljer att tro.
Ja, och sen så ibland kan jag känna att den där tvivlet är ju liksom kanske en kamp med någon fråga som är svår eller någon situation som är svår, där man tänker att Gud, hör, varför är du tyst eller varför gör du ingenting eller. Och att det har liksom varit en kamp innan där man har vänt sig till Gud många gånger. Men ändå så är det som att han är tyst. Och då, det kan vara lite svårt att förklara. Liksom, och det har jag väl inget svar på heller. Men så finns det annat tvivel som kom i mitt liv. Som kommer utav hur jag liksom gör mina val egentligen. Det här att... liksom man kanske bara kommer på sig själv att nej, men nu känner jag mig ensam, vart finns Gud någonstans i det här? Och då kanske det beror på att jag själv inte har valt honom. Det är som att jag går omkring och hungrig, men jag har inte valt att äta. Eller att jag liksom, jag hittar inte Gud, men jag har inte letat. Eller jag liksom, jag känner inte Guds närhet, men jag har inte gjort mig tillgänglig för honom. Och de tvivlarna liksom, men Gud, var är det nu? Då kan det höra ihop med liksom hur jag själv har. Jag har inte gjort det där valet kanske att söka upp honom. Och de tvivlarna, det är liksom, det är något annat slags tvivel som man kan, som då, det som du säger Danne, att då kan jag ju om igen göra mitt val att nej, men jag söker dig igen Gud för att hitta.
Ja, jag tänker att jag ska läsa Johannes 3:16. Den kom här på skärmen. Så den lyder så här: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Det här är ju lilla Bibeln som summerar det kristna budskapet. Vad tänker ni kring detta?
Det är helt enormt. Det är ogreppbart. Det är stort att ge sin enda son för andra som inte förtjänar det ens.
Mm. Mamma, är det Paula?
Ja, det är jättestort. Vi får liksom möta hans kärlek och förstå att vi får komma till honom och vara älskade av honom och Och att vi i mötet med andra människor också får, vi vet att de människorna vi möter är precis lika älskade som jag känner mig älskad av Gud, så vet jag att de människorna jag möter också är älskade av Gud. Det finns ingen skillnad i kärlek från Gud liksom.
Så här fortsätter ju texten i vers 17. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn.
Ja, det är ganska hårt, fördömelse och så. Hur tänker ni kring det? Danne, har du något
Nej, jag har
inget
magiskt svar. Har jag, inte. Jag tycker som Ruben. Nej, för mig handlar väl det om att om jag skulle välja bort Gud eller liksom inte tro på honom, så ställer jag mig utanför hans liksom välsignelse, utan att få vara i hans närhet liksom här på jorden. Känns det väldigt, väldigt viktigt för mig att få vara med Gud och få leva i hans, ja, ska man säga, välsignelse, eller liksom, det känns så gott att ha han som kompis och vän, och liksom, ja, men han sitter bredvid i bilen, det är ju ledigt i platsen bredvid, och sitter han där liksom, eller som på kontoret har jag två stolar, då låtsas jag ibland att han sitter på kontorstolen bredvid liksom, förstår du? Mm. Och det är svårt att fantisera att det skulle vara utan det. Jag vet inte, det var inget jättedjupt svar.
Den här texten handlar ju även om nåd och evigt liv. Kan inte ni bara kort sammanfatta vad evigt liv och nåd innebär för er? Mamma?
Idag får vi börja vårt eviga liv med Gud. Och idag får hans rike liksom plats i vårt liv. Det är nu det börjar liksom. Och så kommer det fortsätta. Och det kommer bli väldigt bra, tror jag.
Mm. Sigrid, vill du prova det också?
Jag tänker det här med nåden. Utan nåden så, ja, det skulle inte funka. Det skulle inte funka. Det är bara så.
Vet du, jag tänkte bara på en grej som hörde ihop med tvivlet. Om det är okej att jag
absolut
hoppar tillbaks. Breaching on. Nej, men det var så att jag var med om en grej på jobbet förra veckan eller något sånt där. Som gjorde att jag blev så påmind om att förtrösta på Gud. Och det var så att jag blev fast i hissen på jobbet i 45 minuter. Det var så att det var ett barn som ville ha en spade. Och jag sa till min kollega, jag går ner i källaren och hämtar en spade så de kan gräva i snön. Och så när jag tar hissen ner så märker jag att lyset går. Och så stannar hissen och så kommer lyset tillbaks. Och min första känsla är bara, nu är jag fast i hissen. Men så tänker jag, nästa tanke, ja, men jag får försöka ha det lite kul under tiden. Och så ringer jag till min kollega och så säger jag, sitter fast i hissen. Och hon säger, okej, ta det lugnt, gå ingenstans. Jag tar hand om barnen, jag ringer till vaktmästaren. Okej, vad bra. Vi lägger på. Och så tänker jag, vad ska jag hitta på nu? Vaktmästaren brukar inte vara jättesnabb. Så jag ringer till en kompis. Och så pratar vi hela tiden. Och vi har det jättetrevligt. Och sen, så efter då 45 minuter så är det ju någon som får upp dörren. Och för mig var det liksom en påminnelse om att förtrösta. Om man nu tänker sig att du är med om något svårt i livet. Och då som tur var så hade jag telefonen med mig. Och för mig var det liksom en bild på det här med att ja, men jag söker. För, liksom, kollegan var liksom, på något sätt, kan vi påminna oss Guds ord? Så, vad säger Guds ord i den här situationen? När jag ringde min kollega så säger hon, ta det lugnt. Jag tar hand om det här. Jag ringer vaktmästaren. Det är liksom någon slags löfte om att det kommer bli bra. Och då väljer jag att tro på det. Och så agerar jag i hissen som om jag kommer bli räddad. Jag tänker inte att nej men, jag sitter fast i den här lilla båsen. Och det kan ju vara för hur länge som helst. Jag tänker istället, snart blir jag räddad. Och under tiden kan jag ha lite kul. Och för mig det här telefonsamtalet med min kompis. Det liksom blir bilden på församlingen eller våra vänner här. Att vi stöttar varandra. I det som är svårt så finns vi för varandra. Och så vet vi. Vi agerar som om vi visste. Det låter inte positivt. Men vi lever vårt liv i hissen som om vi visste. Att det står 3 män utanför hissen och försöker få upp dörren. Jag tror att de höll på i en halvtimme utan att få upp den. Så det var liksom lite besvärligt här. Men jag visste på något sätt att de jobbar för att jag kommer att bli räddad. Jag kunde lita på det. Och vi kan liksom välja att leva vårt liv i förtrösten. Det kommer att bli bra. Gud kommer att gripa in. Vi kan lita på hans ord, det han har sagt. Och under tiden vi väntar så har vi liksom varandra. Att peppa varandra och att försöka förstå tillsammans. Men Gud kommer att show up.
Jättebra liknelse tycker jag. Har ni något mer ni vill säga annars? Så tycker jag vi ställer oss upp och läser de här fantastiska texterna som vi har pratat kring. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Amen. Tusen tack att ni ställde upp. Och tack för era kloka svar.
Då börjar det bli dags att avsluta den här delen av gudstjänsten. Och jag är helt säker på att jag talar för alla på 316 när jag säger att vi är jätteglada för att det var så många som kom. Vi hoppas verkligen att ni hade roligt och att ni tar någonting mer.